Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hope can be an extremely powerful emotion. It can pull us through tough times and help overcome adversity. But hope can be a weakness too, making vulnerable people easy prey for the worst of humans.
Vi är människor. Ingen av de här är gudar, fast alla de som är omkring dem behandlar dem som gudar ungefär.
You are a guru of truth. What you're teaching is the truth, and you can't even tell the truth.
God leads you to the guru. When the disciple is ready, the guru appears.
You don't sit here and choose your guru. You just be here. It will happen. I am not longing to be anybody's guru.
Kan en människa vara helt klar, clean?
You think that you always have your mind, but the fact was that mine was hijacked.
You can't leave. You feel so attached and so helpless. You can't even make a decision for yourself.
Det här är del 2 av Skönheten och Schamanen. Gurus. Jag är extremt rastlös som natur och har alltid eftersträvat en konstant och någorlunda jämn framåtrörelse i livet. När saker stannar av och saktas ner, då blir jag nästan fobisk. Det känns som om jag sitter fast, som om jag försöker röra mig snabbt framåt i kvicksand.
There is no tomorrow. If there is tomorrow, you cannot stop worrying about it. Tomorrow never comes. It is a process of worrying. Neither there is any yesterday.
Det som jag har lärt mig under åren.
Det här är Laura, som efter att hon blev utbränd flera gånger började utforska sin spirituella sida. Jag träffar henne i hennes bostad i London. Hon bor i ett typiskt brittiskt litet townhouse på en gata fylld av planterade träd med små grindar i mässing framför.
När någonting stort ska förändras inom en för att det är en del av ens historia och varför man är här, då händer det ofta någonting i förhållanden. För att om du måste gå till höger och den människan som du är med kan inte gå till höger för någon anledning. Och du har ett starkt kall mot någonting. Det behöver inte bara på det sättet att ett spirituellt kall att nu ska du bli yogalärare eller nu ska du bli guru eller whatever. Men när du utvecklas som en själ och du har ett visst mål din själ ska nå här inom ditt liv som människa på jorden. Så det är då liksom, jag menar, alla har upplevt det vid något skede, om du är speciellt närmare 40-årsåldern, så du kommer att komma emot grejer som gör att du måste ta ett beslut och sen utveckla dig åt ett visst håll. Jag tror att om man inte hör Kalle när det börjar, så där som en whisper, så börjar det bli större och större och större. Man liksom stöter emot det, så ju större blir sen det som kommer att göra att du kommer att måste följa ditt kall.
Något år efter att jag fått mitt första barn, för ungefär 10 år sedan, så tog jag en paus i jobb för att gå en teacher training i Ashtanga Vinyasa yoga. Jag valde yogaform efter min personlighet och hittade vinyasan som har snabb framåtrörelse mellan positionerna. Men vad jag inte förstod då, det var att allt yoga handlar om egentligen, oavsett hur snabbt du flödar genom positioner, är just att stanna upp. Att vara i andetaget och på mattan, ingen annanstans.
4, 5, dasha inhale, trayo dasha exhale.
Men eftersom jag hade ett litet barn så gick jag inte utbildningen på ett retreat i Rishikesh eller något annat ställe i Indien. Utan klasserna hölls i olika fuktiga källarlokaler runt om i Stockholms innerstad. För mig blev yogan ett nödvändigt möte med nuet och ett möte med mig själv. Jag var tvungen att öva på det som jag var allra sämst på. Att inte sträva framåt. Att bara stanna upp. Det var en kurs som gav mig många nya insikter. Man skulle absolut kunna kalla den kursen för en ögonöppnare. Där jag bara snuddade vid vad som finns att dyka djupare i när det kommer till självutforskande och spiritualitet. Jag kommer i kontakt med en kvinna vid namn Sara som började ägna sig åt frigörande andning i början av 90-talet. När det var som mest trendigt i Sverige. Och hon fick höra om en plats i Indien där hon kunde lära sig mer och ta fler kurser.
Det är en teknik där man andas på ett sätt så att man liksom på något sätt bypass mindet. Så att man, det är deras teori. Man andas, man hyperventilerar lite grann. Och då kommer man i kontakt med känslor. Är deras liksom filosofi eller deras, det är väl tanken. Okay. Och när jag gjorde det på en retreat så kom det rätt mycket känslor. Så därför var jag liksom, det här är jättebra. Liksom. Men det kostar ganska mycket pengar att göra sånt i Sverige. Så därför åkte jag till Indien och hörde om det här ashramet i Pune. Och att jag hade någon sån här dragning till Indien. Mm. Och sen precis innan jag åker ner så träffade jag en tjej som bara, ja men det är det stället som Ted Gärdestad var på. Och jag bara, men gud, det är en sekt, tycker jag. Man ska orangea kläder på sig. Och det var någon tjej som kom tillbaka och hade bytt namn. Och jag bara, men gud, vad är det liksom? Jag tyckte allt sånt var jättekonstigt. Men jag hade bokat biljetterna och allting.
Hon åker ner till Pune, en stad i Indien. Där Bhagwan-rörelsen, som senare kom att kallas Osho-rörelsen, höll till.
Something happens in your heart when you see a master.
Bhagwan is my master and I love him.
Bhagwan's my master.
Part of his required allegiance demanded that his followers always wear orange, India's holy color, and a portrait of their master around their necks.
Och Sara var skeptisk till allt när hon anlände. Det var något helt annat än de kurser hon besökte i Sverige.
Och var väldigt sådär, liksom, man ska ha röda kläder på sig. Det var ju olika meditationer inne på ashramet som man kunde gå på. Och varje kväll var det här, white robe heter det. Alla tar på sig vita kläder. Man går in i den här stora jätteauditorium. Och så, Osho var ju död så länge. Och man liksom spelar musik och så sätter man upp en stol på scenen, en tom stol alltså, som ska vara representera honom. Och så spelar man musik och så liksom blir det så här hög, liksom högre och högre och snabbare. Och sen på slutet så slänger alla upp händerna i luften och bara, Osho, Osho! För jag gjorde aldrig det. Jag satte aldrig upp händerna i luften och sa Osho, för jag kan inte liksom hålla på att vara med i någonting som inte känns äkta för mig.
Men trots det tvivel hon från början kände, fann hon ändå glädje i de olika kurserna som fanns på ashramet.
De har liksom kurser i allt, i konst, i terapi. Och de var otroligt bra alltså. Det var det som gjorde att jag liksom var kvar, för att jag tyckte terapeuterna var så jäkla skickliga. Så jag gjorde kurser och var kritisk till allt det här runt omkring. Och efter ett tag så kände jag liksom att jag måste bara släppa det här kritiska lite grann bara för att öppna upp för vad det är liksom.
Sara får höra talas om en man som håller till en bit utanför stan och håller så kallade satsanger. Satsang härstammar från sanskrit, där satt betyder sanning och sanga betyder gemenskap. Enkelt förklarat hålls en satsang likt ett tal eller ett föredrag av en upplyst person eller guru som talar sanning till en grupp som söker den.
Alla mina kompisar hade hört om den här killen och ville åka. Så jag följde bara med för att se hur de ser ut, liksom, de här märkliga människorna.
Mannen som håller satsangen är jämngammal med Sara. Och hon slås av hans sätt att uttrycka sig. Det var som han hade levt ett helt liv.
Väldigt enkelt. Att vi bara satt och lyssnade och han berättade. Och han kändes så autentisk. Och att han liksom sa grejer. Och det var liksom inget flummigt och absolut ingen dyrkan och ingenting. Det var bara en kille som satt och berättade om hur man funkar som människa och mind och ego. Och han liksom satte ord på grejer som jag kanske liksom funderar på men inte fått ihop. Liksom. Så han kunde säga en mening och jag bara, ja, precis liksom. Just det här funderingar, existentiella grejer liksom.
När man åker på en satsang eller går på satsang, jag har aldrig varit på det själv, jag är yogit. Vad är det man får ut av det?
Jag ser det lite som någon form av meditation. Det skapas ett space om det är autentiskt. Som ger en... Man connectar med sig själv. Man får liksom kontakt med sig själv på något sätt. Det är närvaro, ska jag väl säga, faktiskt. Som kan sen vara liksom i form av ord eller bara i form av liksom space, energi. Så jag fortsatte gå och liksom märkte att någonting hände. Det var någonting i djupt i mig som... Jag kunde liksom komma i kontakt i en längtan hos mig själv. Som han på något sätt spegla, som jag inte ens varit medveten om förut. Och jag kunde känna att det var ett space runt honom. Och jag kunde också känna att det blev ett space när vi satt liksom tillsammans. Så jag liksom trillade in i det i princip. Och fick en väldigt stark connection med den här gurusen. Och jag kan se, jag kan fatta hela den här grejen hur man blir hooked. För att det blir, genom att man kommer in i sådana grejer, det blir en väldigt stark connection med den här personen. Alla våra trauman kommer upp. Har vi issues med vår pappa så projicerar vi det på honom. Så det är därför man lätt får de här liksom osunda relationerna. Och därför är det också viktigt att den så kallade gurusen är medveten om det. Och är och kommer från ett autentiskt space. Har inte utnyttjat det eller kan liksom spegla tillbaka. Och det är väl det som är problemet, att det finns gurusar som inte är gurus eller liksom som inte har ett autentiskt space. För det är också, det är lätt att man får en bild liksom att de som blir upplysta eller vad det nu är och allt det här, att de ska vara perfekta människor som aldrig gör några misstag. Det är ju också en illusion.
När jag höll på med Ashtanga yoga minns jag att jag redan då studsade på ordet guru. Vad är en guru? Ashtanga-yogan har sitt ursprung i Indien, där den skapades av just en guru. Guru Patabi Joyce. Vi sjöng mantran av honom och jag minns att det var något kring guruskapet som smakade bittert i munnen på mig.
Vi är människor, att ingen av de här är gudar, fast vi tror att det är, och fast alla de som är omkring dem behandlar dem som gudar ungefär. Så jag tror att det kommer alltid att vara en fråga. Kan en människa vara helt klar, clean? Men jag tror att den som är stora skillnaden, att de här människorna som vi talar om, så de har ett ansvar att vara klara själva, inom sig själva, för att kunna liksom vara en role model för de här människorna som de då liksom leder.
En guru är någon som är upplyst och vägleder den andliga utvecklingen hos sina elever. Genom guruns andliga, psykologiska och praktiska insikter skräddarsys instruktionerna baserat på vad de anser vara nödvändigt för att just den eleven ska lära sig och avancera andligt. Som praktiserande så överlåter du stora delar av ditt mind, ditt ego och ditt eget beslutsfattande i händerna på gurun. Det är någonting som kan få förödande konsekvenser, inte minst i Loras fall.
Han så, och han kunde gå till ett visst djup som jag aldrig hade upplevt på det sättet själv. En närhet, en emotionell närhet som jag också har lärt mig nu att det finns gränser till hur liksom nära man ska gå.
Hur är början av er relation? Hur är dynamiken mellan er i början?
No, det är ju mega high. Det är jätteromantiskt. Och det är liksom, jag ser din själ och jag ser och sån här grejer, vad man tror att det är djupt men är en total fantasy. Och sen en sån här validation att på något sätt att vi vill alla känna oss liksom special. Det har också mycket att göra med självförtroende. Vad tycker man om sig själv? Tycker man själv att man är bra typ eller behöver man någon annan från yttre världen som säger hur bra man är?
När ser du det första varningstecknet?
Kanske 2-3 månader in i förhållandet. Började han tala om en sån här retreat som han skulle hålla. Han visste inte om han skulle hålla den eller inte. Eller så han frågade mig att, vad tycker du? Så jag inte vet, ja, det här, vet du det? Nu, du måste bestämma själv att jag kan inte svara den här frågan. Och då blev han mega arg på mig. Ögonen bara stod ut på honom. Och han sa, men ask your intuition, it's not a mind response. Och han bara liksom pushade oss sådär att get out of your head and tune into your intuition. This is what you need to learn how to do och det ena och det andra. Och då började jag tänka att hej, jag borde nog kanske sticka härifrån. Eller åtminstone ta ett eget rum eller liksom någonstans var jag inte med honom. Att det här är nog inte okej. Och av någon anledning så gjorde jag inte det. Det här var bara första liksom, episoden av många andra.
Kommer du ihåg några speciella av dem? Hur han pratade till dig eller vad han blev arg för?
För det första använde det som han visste om mig mot mig. Säga att om jag inte showed up för honom så som han ville så var det på grund av att jag hade inte resolved någonting inom mig själv. Om jag börjar säga någonting att vad som faktiskt var sant för mig, whether it was enlightened or not, who cares? Jag menar, jag är en människa. Så säger jag det nu på naturligtvis, men då var jag helt så där desperat att det ska vara så liksom enlightened eller vad man nu ska kalla det. Han bara pushar och pushar. Jag förstår hur man gör en människa galen nu. Det var så här mental och emotionell och spirituell manipulation. Det är ju jättemycket nu in the zeitgeist, det här gaslighting och narcissistic behavior. Det här var full on. Hur man warp ens människas liksom reality.
Tyvärr är de gurus som utnyttjar sin position och utsätter sina följare för övergrepp en allt för vanlig företeelse idag. Osho, John of God, Bikram, för att nämna några stora kända namn. De är nästan alltid mycket karismatiska, men ofta på något plan känslomässigt omogna.
Hade han kvaliteter som du kunde se var sanna också?
Upplys ska jag definitivt inte säga. There's a lot of work there to do. Han har nog definitivt, skulle jag säga, en förståelse av många olika grejer som händer inom human consciousness och dynamiker. Han har syn, det har han definitivt. Jag tror att det saknas mycket där. Det var nog jättemycket att använda det för att liksom personal gain. Det var inte så mycket om de andra, det var mer om vad han kunde få ut av det. Och jättebra på liksom att manipulera. De vet hur de ska liksom manipulera de där människorna som kommer till dem. De vet var akilleshälen är.
Det är så brutalt på ett så annat sätt. Det är som att man skulle gå till en terapeut. Eller gå i terapi. Det är ju precis samma sak egentligen.
Ja. Och det är det som är också liksom problemet inom den här spirituella världen. Och coachingvärlden också naturligtvis. Det är nog lite the wild west. När vi talar om alla de här större guruna. För att hålla den positionen och komma till den positionen så måste du nog ha en mycket stark ego. Du måste tycka om det där att människor dras till dig. Du måste vara, det här är ordet, det är så här det fungerar. Och, ja, en stark personlighet. Allt har sin ljusa sida och sin mörka sida.
Hur mycket har så sexualitet och sex och sånt med det här att göra?
Mycket. Det är ofta sex and money som corrupt them på något sätt.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
De rättfärdigar sina andliga, psykiska och ibland fysiska övergrepp med att det är den vägen den praktiserande behöver vandra för att nå nästa mål i sin själsliga utveckling. Det farliga scenariot är att guren medvetet eller omedvetet manipulerar det förtroende som den har fått av sina hängivna följare för egen, personlig, sexuell eller ekonomisk vinning.
I have been involved in yoga for 32 years.
Jag får kontakt med Sophie. Hon kommer från Storbritannien men har bott i Asien de senaste 15 åren där hon verkar som yogalärare. Sophie är en av alla de kvinnor som fallit offer för just en sådan guru som bär på en skuggsida som smittar av sig på sina elever.
Got very dedicated to the practice and to teaching, and ultimately ended up with some gurus looking into going to India and finding a guru, and I came across some really not so good gurus on my path. Guru actually became my partner.
Det hela började när Sophie var nyseparerad och behövde tid för sig själv. Då åkte hon på ett retreat i Grekland som hölls av en engelsk tantraledare. Hon aldrig lockats av tantra tidigare, men han ansågs vara en av de bästa kursledarna i Europa och hon hade fått varma rekommendationer om retreatet.
And I wanted to go on a retreat to kind of come back to myself, and I was feeling very vulnerable and quite raw. So I found this retreat in Greece that a friend had recommended. It was a 10-day retreat. I called them to ask, actually, because I wanted to talk to them before, because on YouTube there was some mention of Tantra in his work.
There's a meeting of the hearts of consciousness, or of consciousness and energy, that has form. That's why a lot of people, when they sit amongst a realizer, particularly a tantric master who has realized both the feminine, masculine principles.
I know Tantra can be all about sex for quite a lot of people. So I just wanted to make sure that it didn't have anything to do with cuddling everybody or intimate kind of techniques. I just wanted to be alone and come back to my myself. I actually had a conversation with his assistant and she laughed and she said, "Oh, no, we're not like that." She said, is very, very deep and very profound, and that's very superficial.
När hon kommer till hotellet med taxin så står tantraledaren med vitt långt hår uppsatt och väntar på Sophie i receptionen och ger henne en lång kram.
And I was like, oh, that's, I didn't expect him to be here in the reception waiting, you know, it was kind of a little strange.
På retreatet är det mellan 70 till 80 personer. Och här ska hon spendera de nästkommande 10 dagarna.
On the first day, we were sitting, waiting for him to come on to give the talk and open up the retreat. And as he walked past me, he tapped me on the shoulder very quickly. And I turned around and looked at the person behind me and said, "Can I help you?" And the person behind me said it was him.
Under satsangen första dagen ställer hon en fråga till engelsmannen. Och svaret hon får tillbaka gör Sophie förvirrad.
And so because I'd just broken up with my partner, I was asking him a question related to that. Saying to him, "I think I should have stayed. Maybe, you know, I should have stayed." And then he said, "You are my Shakti." Shakti in Tantra is energy. My mind just stopped at that point, and then he left.
Nästkommande dagar fortsätter han ge uppmärksamhet till Sophie.
He came up and he spoke to me and he was asking me questions, and then he was a little strange as well, and then he'd disappear. He kept messaging me all the time with hearts and beautiful words. He was paying me special interest, and I was feeling a relief on the heartbreak front. It was helping. I just thought, oh, okay, we have a really deep connection, because I've never had this with anybody else. I was looking for somebody who was spiritual, because I didn't want to be with a normal person who was not on the same wavelength as me. It seemed perfect, even though physically it would not be somebody who I would have chosen. But I felt like we had this more deep soul connection.
Engelsmannen, som har en gård på Nya Zeeland, bjuder in Sophie till att komma dit.
Because I'm a yoga teacher, and he said you could teach yoga in my community, and we've just built a yoga shala and we need a yoga teacher. So he was making it sound like he was giving me a job.
Och han berättar för henne att på gården bor det 6 kvinnor som han har en kärleksfull relation med.
I was interested in finding out more, because he seemed very profound and deep. And I thought, wow, if anybody can do open relationship well, it would be these people, because they seemed very nice and very deep and very spiritual, and but quite normal. I can hardly say it because it just sounds so strange to me that I actually went. I arrived. He was super, super nice. Met me at the airport. He took me everywhere. He introduced me to people. He like really looked after me, made a beautiful room in the house. He was funny, he was generous, his talks were interesting. I was really happy.
Innan hon reste till Nya Zeeland hade Sophie frågat engelsmannen om de andra kvinnorna var glada att hon anlände.
And he said, oh yes, yeah, they're looking forward to seeing you. And I was like, wow, these are, you know, incredible people. Like, there's no jealousy and they've gone beyond all of that difficult stuff, and now, you know, they're in a state of deeper love and this sisterhood, and everybody loves each other. What I saw was they were very miserable. They just looked very sad, and they weren't very friendly to me. They were having difficulty because I was the new one and I was the special one, and spent an all of his time with me. So they were dying because they were so trauma bonded to him and so attached to him, and they'd been manipulated and they'd been disempowered and they had nothing for themselves.
Efter en lång tid på gården fungerade det inte längre för Sophie att bo kvar på grund av hur förhållandet var med de andra kvinnorna.
I thought it was going to be a sisterhood, but I'm in this house and these other women don't like each other. I didn't want to be part of it anymore, and he convinced me to stay, saying that he would just be with me and it would be different. I hated being in New Zealand in the community. So we would travel a lot, and we would travel and teach. And I would teach yoga and he would give talks. And I loved traveling. So it was easier for me to travel and to teach. And I love my job and I love my work. There were things that I was starting to recognize with him that didn't feel right to me. I kept finding out lies that he'd said, little lies, even to other people. You know, when we got home and we were on our own, I'd be like, why did you say that? Because that's not true. And he would say, that's not what I said. That's your mind. Your mind is making up stories, and I didn't say that. I started to get really confused. It's horrible. It's the worst thing, is this kind of when you're using spirituality to get away with things. It's your mind, and you know, don't believe the mind. That didn't happen. You're just imagining it. And I started to get really angry. I started to feel the abuse and what he was doing. At some stage, I got really angry with him. And then all of a sudden, he was like, see, you know, you are the perpetrator. You are the angry one. You are the one who need to see somebody. You need to take those dark, shadowy places out of yourself. I mean, I believed him. I was like, I am crazy. I don't know what's going on, but I'm losing my mind. You can't leave. You feel so attached and so helpless. You can't even make a decision for yourself.
Efter 3 år händer något som gör att Sophie äntligen vågar ta sig ur relationen.
Breaking point was actually, it was a Swedish woman. So we were at a festival in Sweden. and he was speaking to a woman he used to be with many years ago, intimately. She was really nice, and we were hanging out a little bit. And then I wanted to go for lunch, and I walked over to them, and they were talking. I could feel like an intimacy between them. And I just got this feeling like, oh, there's something more that's going on here. I asked him nicely when we got back to the hotel, I said, is there something happening with you and this woman? And he got really angry and he said, oh, here you go again. No, there's nothing going on. A couple of months later, she went to a retreat with him and I wasn't at that retreat. And he told me that he, at the end of the retreat, he was just on his own and he was taking time contemplating and he wanted to speak to me about things and share all of the things that he'd understood as he was being on his own, soul searching and contemplating. I heard from somebody on the retreat that he wasn't on his own. He was with this Swedish woman. We had a Zoom call and I asked him, I said, you know, why did you lie? You're not on your own. You're with this Swedish woman. And he went white, like his face just showed. And I said, you know, just tell me the truth. And he said, okay, yes, I am. I'm here with her. And we're making love and it's intimate. Something snapped. I woke up and I was like, right, that's it. And that was the end of my guru search. You are a guru of truth. What you're teaching is the truth of existence and the truth of it, of reality, and you can't even tell the truth. And I've had enough. Yeah. Cut him out of my life.
How did you recover from that experience?
I was really bad when I left. I didn't realize how bad I was. I was very weak. I couldn't think for myself. My nervous system was terrible. I had inflammation because of all the stress and the cortisol. Was very tired. Took a long time. Yeah. The reason why I stayed so long is because I couldn't work out what was going on. And I couldn't work out why he was behaving so strange. People were saying, oh, it's because he is enlightened, it's because he's so realized. If I would have known about narcissistic personality disorder, I would have been able to go, ah, okay, this is what it is. So I think it's really important that people know about this and they know about gurus and they know that quite a lot of gurus have this. They're very high on the narcissistic spectrum. And then you can look for the signs.
På Facebook blir jag inbjuden till en grupp som heter Muji Exposed, The Hidden Aspects Behind. Muji, han är en av vår tids mest kända gurus.
It is only a phase. It is a phase that you must go beyond that also. Because in the beginning you say there are certain impulses, certain impressions, certain sensations which are entertaining for the mind because there's been a habit to do with them. I would not put too much energy on trying to resist these.
Han har sitt fäste i Portugal, men reser årligen till Indien. Han är tillsammans med en svensk 20 år yngre kvinna som heter Sara, men som har tagit det heliga namnet Krishnabai. Till Muji kommer man för att gå på satsanger. Men är det så att de som går på de där satsangerna i själva verket överlämnar sig till fullo till Muji?
So instead what I would say is that you come to sit here by choice. You're sitting inside the armchair of your own being. You're resting there. But then come a thought, but this is his board, nothing to do. Hmm? Don't purchase this thought. Be aware that it is also a thought. Feel its energy, but don't identify. Recognize that your ability to perceive it is greater than it.
Gruppen växer i lavinartad hastighet och har idag 11 000 medlemmar världen över. Medlemmar som på ett eller annat sätt vittnar om att det är någonting fishy som pågår på de retreats som Muji leder.
And he was like saying it again and again and again. And I said that I have to leave. I'm done. I'm finished. I can't go back. There were always a lot of also women around. I cannot confirm. I cannot deny.
Du har lyssnat på del 2, Utan skönheten och shamanen. En podcast i 6 delar producerad av A Rabbit Hole för Nådio. Med mig, Maria Thulin. Exekutiv producent på Nådio är Johanna Gavelin.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!